Varmt välkomna tillbaka till ett nytt podcastavsnitt. Och ja, det är ju ett nytt år. Det är mars. Vi är lite sent ute på bollen helt enkelt. Men ursäkta för det, men vi hoppas att vi kommer att kunna ladda upp varje månad framöver. Vi har en ny person med oss idag som heter Robin Strömberg. Välkommen.
Ja, tack så mycket. Det är kul att vara här. Det är första gången jag är med i en podcast faktiskt. Och riktigt kul att få hänga med och se hur detta funkar. Jag sitter ju idag som kapitalansvarig på LCM då. Så håller på mycket med kapitaldelen utav utskottet.
Exakt. Kan du förklara vad kapitaldelen gör i utskottet då?
Jo, men kapitaldelen är ju de som skriver analyser. Och förra året var det ju så att det var ju bara kapitaldelen som hade rösträtt när det kom till inköp av aktier och sånt som röstades igenom. Men i år är faktiskt hela utskottet delaktigt i röstningarna. Men det är bara kapitaldelen som skriver analyser. Och vi är ungefär, tror jag, 14 medlemmar som sitter med analysrollen. Så det är väldigt intressant. Och sen har vi lite annat att göra nu framöver när vi börjar bli mätta med bolag i portföljen.
Ja, precis. Kort och koncist så skriver ni analyser och utvärderar marknaden helt enkelt.
Jo, exakt.
Ja, men perfekt. Och i vanlig ordning så är det jag, Isak och William Kull som är med här idag.
Jajamensan, idag igen. Tjena, tjena.
Så där ja. Vi drar igång. Skönt att vara tillbaka igen, det var ett tag sedan. Och covid-19 har ju äntligen släppt, känns det som. I alla fall, man får börja leva lite normalt igen och ja, festa som vanligt, eller vad man säger. Ja, vi kollade lite inköpschefsindex och sånt. Den ligger ju på 62 just nu. Konjunkturen känns ju stabil så länge den är över 50. Kul, du hade kollat upp lite produktionsvärdeindex och så. Hur ser det ut där?
Ja, men precis. Vi ser ju nu att redan i december förra året då, 2021, så ökade vi med 7,7% mer än vad vi gjorde 2020. Så det är ju ett mycket bra tecken för alla industrier här i Sverige som producerar mot näringslivet.
Mm. Ja, det är skönt. Vad tycker ni? Känns det så, tror ni corona kommer hänga kvar eller kommer det bli värre eller tror ni kommer stanna på de här nivåerna?
Det har ju varit mycket snack om det här med att man kommer ju få men en coronavåg varje år, ungefär som en influensa. Och det tycker jag låter rimligt. Att det blir, vad säger man, svagare och svagare varje år. Muteras liksom ut.
Mm.
Så det blir väl som en vanlig höstinfluensa liksom.
Ja, nu är vi inga proffsläkare här. Men vi hoppas väl att det släpper. Och ja, men som du säger, blir en säsongsinfluensa då helt enkelt. Som vi klarar av att hantera. Ja, sen har det ju tyvärr också hunnit bryta ut ett krig. Något som ingen kanske hade väntat sig. Och vi beklagar ju alla som är drabbade av det här. Men vi ska ju inte gå in på det där allt för mycket. I och med att ja, vi vet inte och vi vill inte gå in på något som vi inte är klassificerade för att prata om helt enkelt. Utan vi ska väl ta och diskutera lite ja, men hur det ekonomiska påverkas av krig i allmänhet. Och vad vi kan... Vad kan vi se i framtiden utav den här händelsen då helt enkelt. Så till att börja med, om vi drar lite koppling till just den ryska valutan rubel, så är det största raset sedan, vad tror jag, 1940. Och den är ju då mot dollarn värd, så är det $1 på 100 rubel. Varpå den innan kriget då var nere på $20 mot en dollar. Hur tror ni det här kommer påverka världsekonomin?
Ja, vi ser ju redan hur det påverkar både här i Sverige och i Ryssland och USA och hela västvärlden egentligen. Vi ser ju många börser som har stoppat handel med ryska aktier och fonder, och det påverkar ju självklart. Vi ser ju också även en hel del uppgångar i råvarupriser. Och det här är också något som påverkar priserna här för oss i Sverige. Till exempel oljan har ju påverkat bensinpriserna rätt ordentligt. Även energipriserna är uppe i skyn.
Mm. Mycket olja och gas som är i fokus just nu. Som tur är så läste jag här att Sverige är inte så värst försörjande utav rysk gas. Utan det var ungefär mellan 0,5% och 1% som försörjer energierna i Sverige då. Så det är ju skönt att veta att vår energiproduktion förmodligen kommer att hålla sig stabil framöver. Så att priserna inte skinar iväg igen.
Men jag tror faktiskt man också får ta i beaktning där. Att vi har ju exporterat el tidigare. Det var inte så länge sedan vi exporterade el till Polen, tror jag att det var. Mm. Och det kan ju hända igen med tanke på att det är den delen av Europa som är väldigt beroende av rysk gas. Så den behöver inte vara allt för säker här i Sverige heller.
Nej, så är det ju. Och det är ju också tyvärr många, William, du läste på lite om fonder här i Sverige som är exponerade mot den ryska marknaden. Och det är ju tråkigt att förlora lite pengar där. Jag vet inte, har du några siffror på hur det såg ut där?
Ja, precis. Det är ju så att Pensionsmyndigheten har 4 stycken fonder som blir påverkade av det här handelsstoppet då. Och gissningsvis så är det 170 000 sparare i Sverige som har någon form av exponering mot de här premiepensionerna då.
Mm. Ja, vi får hoppas att det var inte för stor exponering då och att det klarar att återhämta sig helt enkelt. Svenska börsen då? Hur rädda är ni för den? Eller tycker ni det är läge att fortsätta köpa, eller hur gör ni?
Ja, det är ju en redan skakig börs om det här skedde mitt i med mycket nedgångar på året. Så det är ju klart att det påverkar spararnas mentalitet och hur vidare man vill fortsätta investera i bolag och pumpa in mer pengar i sin portfölj. Och jag tycker att så länge man har is i magen och ser till så att man har sin långsiktiga portfölj som ligger där, så ska man nog vara lugn.
Mm.
Jo, man får ju alltid räkna med liksom oförutsedda händelser när man sparar långsiktigt. Och det är väl extra viktigt att tänka på det nu, som du sa. Att ha lite is i magen och ja, men, ta det som det kommer och ligga kvar.
Ja, man har ju alltid förhoppningen att kunna tajma marknaden. Men jag tror inte det är rätt läge just nu.
Nej, det är ju väldigt svårt. Och som vi såg i corona så händer det ju mycket i nedgång också. Det är ju inte bara rakt ner i botten. Utan det finns ju många falska bottnar så att säga då, som man kanske råkar köpa in sig mycket på och sen så sjunker det några procent till.
Har ni allokerat om era placeringar eller ligger ni kvar som ni låg innan, eller hur har ni gjort det?
Jag köpte faktiskt lite mer precis innan det med Ryssland hände, så skickade in lite pengar, så var väl inte den bästa tajmingen.
Nej.
Men ja, ligger kvar.
Nej, jag skulle säga att jag ligger rätt lugnt i båten. Mina investeringar är på längre sikt, så att det är ingenting som jag oroar mig över, utan det är i så fall om man ska vänta ut läget lite och se hur det blir och sen kanske köpa in sig lite mer när man känner sig säkrare på att börsen kommer stiga i kortsiktigt.
Mm. Ja, men precis. Det är ju sällan bra att leta efter botten och försöka tajma den, utan det är bättre att hålla en stadig horisont här. Om ni tror, sett till den ryska ekonomin, så vi såg ju där att, nu är ju hela ryska börsen handelsstoppad, men vi såg ju precis samma dag som, ja, när de förklarade krig helt enkelt, så gick den ju nästan ner med 20-40% på 2 dagar där. Och sen blev handelsstoppad. Vad tror ni om, jag tror att när de öppnar upp så kommer det ju komma en rejäl duns till. Hur tror ni det påverkar ekonomin som helhet? Och plus det med alla sanktioner mot Ryssland. Och så just nu är väl Sverige rätt så lågt exponerade med import och export från just Ryssland. Men om man tänker i världsekonomin sett, så är det ju rätt så stor. Jag vet, både Ryssland och Ukraina har ju, jag tror det är 25% av veteproduktionen till exempel. Så sånt kommer ju verkligen att påverka världen så att säga.
Jo, men för att gå tillbaka där med energin, så är det mycket snack liksom om den ryska gasen. Och många nämner ju det att Ryssland säljer ju fortfarande gas till Kina också. Men någonting med just den försäljningen är att Kina har ju fått köpa den där gasen mycket, mycket billigare än vad den säljs för här i Europa. Så Ryssland kommer ju tappa liksom på sikt inom just liksom den, för att gå tillbaka till energi. Men ja, det blir Spännande.
Ja, om vi tar marknaden så är det ju värt att påpeka att det är upp till enskilda handelsplatser och börsmäklare att stänga handeln med ryska aktier eller från den ryska marknaden. Så det, i Ryssland och andra länder så är den ju fortfarande igång i handeln.
Mm.
Bara med mycket mindre handel, utan det är inte lika mycket omsättning på den börsen då. Så vi vet ju att vissa ryska fonder som tappade mycket i början där har faktiskt återhämtat sig en del redan.
Och sen så man ser ju rätt tydligt samma trend som det brukar vara i kriser, att folk flyr till guld och olja. Men som det nästan alltid brukar vara i kriser och så vidare.
Det är ju inte vanligt förekommande ting att folk går tillbaka till de väldigt basala råvarorna när världsekonomin inte riktigt är i balans då.
Mm.
Och jag tror att det finns lite mer uppgångar här som väntas att se i oljepriser och guld och även andra ädelmetaller och råvaror.
Ja, du sa oljan hade gått upp 10% på någon månad eller vad?
Ja, de är upp 10% från sin högsta nivå sedan 2008. Så det är ju, de är ju mycket höga nu och det har ju legat lågt väldigt länge sedan krisen 2008 då, och nu är det upp igen. Och det ser vi också i en del oljeföretag som de rusar uppåt.
Mm. Ja, jag pratade också med en polare idag om, nej igår var det, om man skulle gå in lite statsobligationer i Ryssland just, men vi satt och tänkte lite dumt var det ju, men i och med att statslåneräntan i Ryssland har ökat med 20% på ett dygn, så tänkte vi att ja, men det är väl en bra avkastning. Och så tänkte vi inte på den risken att man ska ju faktiskt få tillbaka betalt pengarna liksom, utan och så läste vi vidare lite på det, och då var ju risken att få tillbaka, som var ju ungefär 40%, så det gick ju stöpet. Vi hade väl inte alla faktorer med oss i den tankegången, men det är ju något som kan påverka också i framtiden för just Rysslands ekonomi, att ingen vill låna ut pengar till dem helt enkelt. Och det kommer ju påverka folket brutalt mycket. Vi har ju sett nu också att det är ju, ja, stora massan i Ryssland går ju att ta ut alla pengar de har på banken helt enkelt.
Det kommer ju väldigt mycket sanktioner mot Ryssland om att, så att de inte ska få växla sina pengar till dollar och euro till exempel. Med tanke på att rubeln tappar så mycket i värde. Och för att Ryssland har en avsevärd mängd pengar uppsparat i andra valutor. Med risken då att de har förutsett att sanktioner mot dem kan komma. Och nu så stoppas ju de från andra länder i västvärlden då att få sina pengar i deras valutor.
Mm.
Jo, de har ju blivit helt utstängda ur SWIFT-systemet, internationella bankgrejen. Så ja, det är stora konsekvenser.
Ja, det kommer ju från alla håll. Ja, men vi lägger väl locket där, så går vi vidare till hur det har gått i utskottet sen senast och vad som har hänt helt enkelt här uppe i Luleå och hos oss på Luleå Capital Management sen i december, tror jag var sista vi hade spelat in, va? Vi har ju gjort en hel del nya investeringar. Robin, du kanske vill presentera?
Ja, men precis. Vi har 4 nya bolag i portföljen. Det är ganska spännande bolag. Vi har mest nyligen då köpt in XM Reality och Nepa. Sen har vi även köpt in Husqvarna och SBB som kan vara lite mer välkända bolag. Hur tycker du så? Nepa då håller ju på med marknadsföring. Förbättra det åt många stora märken. Och XM Reality är ju mer, det är ganska svårt att beskriva egentligen vad de håller på med, men det är ju lite så här augmented reality och sånt, och de hade lite samarbete med ABB, ett annat bolag i portföljen. Husqvarna håller ju mycket på, ja, men alla känner ju till Husqvarna egentligen, vad de gjort. Men
ja, det är ju ett bolag med 300 år i ryggsäcken så att säga.
Ja, de började väl med att tillverka vapen eller vad det var?
Ja, långt bak i tiden så var de ju stora vapenproducenter. främst då till svenska jägare.
Ja, lite kul att gå från vapen till robotgräsklippare faktiskt.
Ja, det är en trevlig resa det. Men det är ju ett fint och välorganiserat bolag, tycker vi i LCM i alla fall.
Ja, verkligen.
Och ja, det var väl tids nog att gå in i en position där, känner vi, långsiktigt. Och SBB där var ju ett bolag som vi främst gick in genom att vi ville exponera oss mot fastighetsmarknaden helt enkelt. Och vi såg väl stor potential där redan från start. Tyvärr fick vi väl lite dålig ingång på den. Det har varit mycket blåsväder med just veden där och massa blankare som han ställer sig väldigt kritisk mot. Men vi får väl se hur det urartar sig helt enkelt. Det var ju någon blankningsrapport som släpptes här som blev väldigt kritiserad av att de har varit extremt hårda och ja, kanske till och med manipulerat aktiekursen då helt enkelt genom att ja, men, göra påståenden som är lite vagt belagda och så vidare. Jag är inte så insatt i rapporten själv så jag har ingen åsikt där, men det kanske är mer pålästa ni två.
Nej, men som jag förstod det så var det väl ja, men, x antal individer som alla hade blankat, men inte tillsammans på pappret då. Men de blankade väl alla ungefär samtidigt som jag förstod det. Och det är väl det, vad heter han, ägaren?
Ilias.
Ilias, och det var väl det han hade varit arg över, som jag förstod det.
Ja, precis. Det var väl, om man ska dra lite siffror så var det ju att just i fallet SBB så fort man blankar mer än 7 miljoner aktier i SBB så måste man flagga innan blankningen då. Och i detta fallet så var det väl omkring 100 miljoner aktier som totalt blev blankade, tror jag. Varpå det var fler aktörer då som gick in och blankade samtidigt. Eller i omgångar då. Men vd där Ilja och ägaren då, han påstår väl att de här har väl varit i ett gäng och liksom gått samman och kört det här racet då. Jag vet inte vad jag ska tro på, men vi fortsätter i alla fall att vara ägare i SBB och hoppas på att utifrån siffrorna på rapporten då, så tycker vi väl att det ser lovande ut för framtiden och så. Men man vet ju aldrig.
Nej, vi har väl inte haft bästa börsläget nu när vi gått in alla de senaste bolagen riktigt, eller?
Nej, det har ju varit väldigt turbulent tider nu de senaste veckorna, ska man väl säga. Många bolag som vi har haft en fin utveckling på som har svajat till ordentligt. Vilket kanske var lite väntat. Det har ju varit extremt höga nivåer på nästan alla kurser. Ut med de senaste 2 åren i alla fall har ju exploderat på börsen. Och det kan ju vara, dels kan det ju vara en effekt av att folk känner sig trygga med börsen. Dels kan det väl vara en reaktion också med att det har varit extremt många nya investerare detta året och förra året. Som ja, men helt enkelt blir rädda så fort det börjar hända grejer. Men ja, det är en spännande tid vi har framöver oss.
Jo, vi har ju i alla fall slagit index hittills i år och det känns bra.
Jo, men det är alltid kul att slå index, och det är framförallt när börsen ser ut som den gör just nu, så är det ju, det blir ju lite lotto om man gör det eller inte när det är så många bolag som ligger i en nedåtgående trend, utan då gäller det ju bara att hitta de som är mest motståndskraftiga och köra på dem.
Ja, vi har väl haft några krockkuddar i portföljen i alla fall, exempelvis Investor då, de håller ju sig rätt så inte stabila kanske man inte kan säga ändå, men ja, de har ju inte fallit lika hårt som de, om man ska säga, enskilda bolagen eller vad man säger nu. Men ja. Ja, vi har ju diskuterat en del med portföljen kring LCM här nu, och vi har väl någonstans landat i att vi har kommit upp i det antal bolag som vi anser är nyttigt och ja, relativt enkelt, eller vad ska jag säga, arbetsamt för oss i LCM att följa upp och underhålla och så vidare, så att vi förvaltar portföljen faktiskt istället för att bara lägga in nya bolag hela tiden. Så vi har ju ändrat lite struktur där med hur vi kommer jobba framöver. Vill du köra ett race, Robin?
Jo, men exakt. Hittills har det ju mest bara bestått av analyser för alla kapitaldelen. Men nu framöver tänker vi att vi ska dela ut bolag ur portföljen till alla analytiker så att de får ett bolag att hålla koll på. Och på det sättet så ser vi alltid till att ha koll på bolagen. För då kan man lägga en liten avrapportering om det händer något spännande i bolaget. För det missar vi ganska mycket nu liksom, om vi drar en sammanfattning och placerar nyheterna liksom varje vecka. Men det är inte alltid det räcker till. Man vill ju veta mer specifika händelser. Så det blir nog jättebra, tror jag.
Ja, men verkligen. Det kommer ju att... Vi kommer ju gå in lite mer på hur pass bolagen följer upp eller lever upp till de målen som vi har sett i rapporterna och så vidare. Och, ja, men hur pass väl de ligger anknytna inför framtiden helt enkelt.
Nej, precis. Och alla analyser ligger ju faktiskt publicerade på nätet för alla att läsa. Så jag rekommenderar verkligen att kolla upp i sektionen Luleå, deras hemsida. Klicka in under utskott till Luleå Capital Management och så kan ni hitta våra analyser därifrån detta år och föregående år om ni vill ha lite intressant läsning.
Ja, och där laddar vi upp kontinuerligt analyser och
nyhetsbreven också.
Nyhetsbrev också som William här är ansvarig för. Ja, mer än så hade vi väl inte tänkt att diskutera denna gången, utan vi försöker väl att komma till med ett nytt avsnitt kanske i mars, så vi leverera fram lite avsnitt nu med tanke på att vi har missat 2 månader. Men ja, allt från oss så önskar vi en fortsatt trevlig vecka och ja.
Ha det.
Ja, ha det gött allihopa.
Ha det gött.